Men och det han sa till mig då, det var ju att ja, men det här är någonting som kvinnor får som oftast brukar gå över av sig själv. Kolla liksom vad det var för någonting. Och det var väl först då jag började förstå att det här kanske inte alls kommer gå över så snabbt som jag tänkt eller trott. Och frågar efter den, hur ska vi liksom fortsätta den här? Vad är behandlingsplanen egentligen? Och där och då så säger han så här att ja, det finns egentligen, vi skjuter från höften, uttrycker han sig. Vilket då betyder att ja, men de vet inte hur de ska behandla mig. De vet inte hur man hanterar den här situationen.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Poddterapeuten. Och det här är ju podden som handlar om samtal och människors berättelser, olika förhållningssätt och arbetssätt. Och i dagens avsnitt så pratar jag med Ingrid som har kronisk inbäddad urinvägsinfektion. Hur började det? Och vilken hjälp fick hon? Och vilken hjälp fick hon inte? Och hur har hon det nu? Mycket nöje. Hej Ingrid, välkommen till Poddterapeuten.
Hej hej!
Hej! Oj, 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 vilken dag det är idag. Det är mulet, det är höst, det är kallt.
Ja, det är det.
Mm. Jag ser verkligen, jag sitter ju här och tittar ut och ser en grå himmel framför mig.
Ja, nu är sommaren slut.
Nu är sommaren slut. Har du haft det bra då?
Ja, men det har jag. Det tycker jag. Jag har jobbat under sommaren men försökt få in så mycket roliga saker. Jag bara har hunnit med barnen och sådär.
Bra. Vad skönt. Vad skönt. Och idag ska vi prata om en diagnos som du har, som du lever med. Kronisk uretrit.
Ja, precis.
Och vi börjar väl egentligen som vi ska börja från början, eller hur?
Ja, ja, men det låter bra.
Hur hade du det före du fick den här diagnosen? Lite kort om du vill berätta hur du levde och hur du hade det och sådär.
Ja, men så här att jag, som barn har jag alltid haft lätt att liksom få blåskatarr, som man kallar det då. Jag har ofta fått det liksom vid tillfällen då jag ska iväg på någonting eller sådär, men sen har det alltid gått över. Och sen har jag väl haft en del urinvägsinfektioner som man har behandlat som vanligt med en 5-dagars kur eller 7-dagars kur som har gått över sen. Men sen så, ja, den här senaste som jag fick då, innan jag fick diagnosen, den behandlar de med en 3-dagars kur som aldrig, alltså det gick inte över, symptomen gick inte över. Så jag var tvungen att söka tillbaka till vårdcentralen igen. Ja, men då hade jag gick på toa och kissade, så gjorde det sved ju enormt. Så som det brukar vara när man får en urinvägsinfektion. Men ja, och sen så fick jag den här medicinen och det gick inte över. Och jag började även känna liksom när jag inte kissade. Alltså i urinröret, att jag hade liksom som sveda och ont fastän jag inte gick på toaletten. Och då var jag tvungen att söka igen.
Vad sa de då?
Nej, men då fick jag ju göra en urinodling. Och jag har för mig att den inte visade att det var några bakterier. Men i alla fall så fick jag ytterligare en antibiotikakur på 5 dagar då för att ja, ta bort den.
Ja, för det låter ju onekligen som att även om inte bakterierna fanns så hade du ju definitivt någon form av infektion. Annars kan man ju inte känna sådär.
Nej, men precis. Och jag var ganska chockad att det liksom inte visade någonting på det här urinprovet eftersom jag hade sådana symptom. Och är van att känna igen dem sedan tidigare och sådär.
Precis.
Mm.
Men du levde ett aktivt liv ändå innan och sådär, eller
ja.
Känner jag då till och från även då?
Alltså inte innan jag fick den här urinvägsinfektionen, då hade jag ett vanligt normalt liv liksom.
Mm. Mm.
fullt med aktiviteter och jobb och familjeliv och allt vad det innebär. Det var helt vanligt kan man säga.
Oh, och då måste det ju varit jättejobbigt att hamna i det här då helt plötsligt. När du i vanliga fall då, ja men det här är någonting som jag är van vid, men jag brukar få en kur och sen brukar det gå över. Så att det här är något nytt och så går det inte över. Det måste ju bli då en väldigt stor omställning.
Ja men det var det. Alltså det var ganska jobbigt för att jag vet att jag sökte kontakt med vårdcentralen och... De visste inte riktigt vad de skulle göra eller vad det var. För jag fick ju ta urinodlingar och de visade ju ingenting. Så jag har ju fått prova massa olika. Jag vet att jag kom till barnmorskan och då ville hon att jag skulle testa sån här, vad heter det, en sån här ring, Vagifem, som man, en hormonring som man stoppar upp i vaginan. Och prova den ett tag då. Hon var först inne på att om jag var allergisk mot latex som är i kondomer och sånt här, så till en början så fick jag då kondomförbud liksom. Men sen så provade vi den här ringen och sen vart jag remitterad till kvinnokliniken i Falun. Och sen bollades jag mellan urologen och kvinnokliniken innan jag ens hade fått en tid där. För de visste liksom inte vart de skulle skicka mig någonstans. Ja, men det var fruktansvärt frustrerande.
Jag kan tänka mig det. Och det låter ändå som att de verkligen försökte med sina medel hjälpa dig.
Ja, men innan jag ens kom till det här när de inte visste vad de skulle skicka mig, så fick jag ju träffa någon på vårdcentralen. Och hon rekommenderar ju mig en Ipren-kur och avvakta.
Nej.
Så att det här hade ju liksom, men då var jag ganska upprörd. För att det här hade ju då pågått flera veckor. Och jag är en ganska driven person. Så att då var jag riktigt förbannad.
Jag förstår det.
Och krävde liksom att du skickar en akutremiss nu till urologen.
Bra.
Ja, så hon gjorde det efter mycket om och men. Men det var, ja.
Så där kommer du till henne. Du har alltså gått då flera veckor med någonting som helt... Det här känner jag inte igen längre. Det här påverkar mitt liv. Jag har jätteont. Det är verkligen problem. Och så när du äntligen tar det då till vårdcentral så säger hon att du ska avvakta vidare och ta Ipren.
Ja, men precis så var det.
Ja, det låter ju jättekul.
Och sen sa hon, ja, men inte för att minimera dig, men det här är ju ganska vanligt.
Jaha.
Så ta en Iprenkur och så går du hem och avvaktar ett tag, så ska du se att det går över. Mm. Och det var väl där någonstans jag bröt ihop och vart väldigt förbannad. Och sa åt henne att du skickar en akutremiss till urologen på en gång. Och det gjorde hon också, så jag fick ju komma dit där på våren då. Ja.
Hur länge fick du vänta tills du fick komma dit?
Ja, det tog inte så jättelång tid. Men det tog, ja, kan det ha tagit 3 veckor eller något sånt där.
Så 3 veckor till fick du gå och där? Och
ja, men precis. Det är ju lång tid när man inte vet vad det är, när man oroar sig. Jag för mig också då att vid det tillfället att jag hade blod i urinen. Och ja, hon tittade ju på mig då och sa, ja men det är lite irriterat här, sa hon.
Men kunde du sova på nätterna eller var det också påverkat då? Eller behövde du gå upp och kissa på nätterna?
Nej, jag har inte haft det så jobbigt på nätterna så. Har jag inte.
Nej.
Men det var som en upptrappning. För det var till en början så var det inte så, vad ska man säga, jättefarligt. Utan det yttras inte så starkt. Utan det var mer sved lite grann. Men jag kände ändå att det var inte som det skulle.
Nej, det var besvärande.
Ja, men det är inte så att jag vaknar på nätterna och sådär. Man känner att det inte är som vanligt.
Okej, och sen när du fick komma till urologen äntligen där då. Och sen, men sen blev du ändå bollad, som du sa, fler fram och tillbaka.
Ja, men precis innan jag kom till urologen så var det lite telefonsamtal där jag varit bollad mellan gyn och urologen. För de visste inte vem, ja, gyn sa att nej men du ska inte hit, du ska till urologen. Och det var en massa samtal mellan vårdcentralen, gyn och urologen. Där de liksom inte riktigt visste vart jag skulle vara någonstans.
Fick du vara i mitten på de här samtalen också och medla mellan dem? Eller skötte
ja. Ja. Nej, de skötte ju inte det, utan det var ju jag som,
var du som fick sitt ja.
Mm. Fram och tillbaka. Så mm. det kräver ju en hel del energi och driv liksom, om man ska ta sig då någonstans. Så jag vet att jag gjorde också ett besök hos gyn där de kollade ja, om det var någonting som var påverkat med det då. Kommer inte exakt ihåg vad de gjorde. Ja, men de kollar ju slemhinnan. Och sen kollar de ju typ om jag kunde vara i förklimakteriet eller något åt det hållet. Ja, om jag var fertil och lite sådana där saker.
Massa olika.
Mm. Ja.
Och det är ju också jobbigt. Jag menar, allt det här är ju, jag menar, du säger ja, men det var vårdcentralen och det var gyn och det var urologen, och så ska man liksom, du ska bolla de här och samtidigt så ska du, jag menar, det är ju faktiskt ganska jobbiga undersökningar också, om vi ska vara helt ärliga. Mm. Det är ju inte liksom som att visa ett finger för alla de här, utan det är ju faktiskt också ganska jobbigt.
Ja, ja, men det tycker jag också. Alltså det, cystoskopin, det är bland det värsta jag gjort i hela mitt liv faktiskt.
Ja, du har gjort cystoskopi.
Ja, det fick jag göra när jag väl kom till urologen då. Jag har fött två barn och jag tyckte att den här cystoskopin var värre. Kan jag säga, ja. Alltså i smärta. Alltså om man får uttrycka det så. Alltså det var så hemskt.
All right, så du fick komma till urologen. De gjorde cystoskopin på dig. Fortsatte titta. Och hur gick de vidare sen då? Kunde de hitta någonting då?
Nej, det var lätt ordnat, sa de. Det var det de såg.
Mm.
Och vid samma besök så gjorde vi en vidgning och kortisoninjektion också. Det också var väldigt smärtsamt.
Jag förstår det. Ja, så då fick du gå igenom det också.
Men, och det han sa till mig då, det var ju att ja, men det här är någonting som kvinnor får som oftast brukar gå över av sig självt. Var det han sa, men vi provar det här och ser om det blir bättre. Så fick jag också en penicillintablett som jag skulle ta efter besök. Jag vet inte ens vad det var för något, utan det var bara en antibiotikatablett.
En bara?
En, ja, precis. Ja, och okunnig som man är, så det är ju bara att tacka och ta emot liksom. Man litar ju på vården. Och ja, men det var väldigt smärtsamt efteråt då, att kissa och så här den första dagen. Jag upplevde ändå att det vart lite bättre efter den här behandlingen i någon vecka.
Så allt detta för liksom veckaslindring?
Mm.
Mm.
Precis.
Ska vi stanna lite där?
Ja, försöker tänka.
Ja, men jag är nyfiken här nu på hur det var just här då. Efter den veckan och sen när du blev sämre igen. Vad kände du då? Känslan liksom?
Ja, när jag tänker efter. Man blev ju väldigt frustrerad liksom. Mm. Men ja, jag tror att det var under den här tiden jag började söka upp en grupp på Facebook som heter Retreat. Och började liksom se om det fanns fler som upplevde samma sak som jag. För jag kände ju att jag aldrig hört talas om det här innan. Liksom. Och då hittade jag ju på den här gruppen på Facebook. Och såg att det finns ju folk som har haft det här alltså 14-15 år. Utan att bli bättre. Eller liksom få någon lindring överhuvudtaget. Och många som hade det mycket, mycket, mycket värre än vad mina symptom också. Så började jag söka på massa information på nätet och kolla liksom vad det var för någonting. Och det var väl först då jag började förstå att det här kanske inte alls kommer gå över så snabbt som jag tänkt eller trott.
Mm. Hur kändes det då när du tänkte så?
Ja, men det var ju fruktansvärt liksom att tänka att man kommer behöva leva med det här hela livet.
Oh, hemskt.
Samtidigt så ja, jag är en person, jag ger inte upp i första taget så, utan man måste ju försöka hitta lösningar. Och jag läste väl på lite grann där, jag såg att folk hade åkt till London och fått sin behandling där då. Men det kändes ju väldigt långt borta just då, eftersom det var precis i början. Jag tänkte, nej men dit kommer jag nog aldrig komma liksom, och vet jag att jag tänkte. Men ändå att man någonstans la det på minnet som en sista utväg.
Mm. Det finns där. Mm. Mm. Och då London och professor Malone Lee och hans forskning kring just det här att... att det är bakterier som har bäddat in sig då.
Ja, precis. Men som jag sa, alltså jag visste ju ingenting om det här innan. Så att, och man vet ju alla liksom, släkt och vänner som man har pratat med. Att det, liksom, det är svårt att förstå vad det handlar om.
Ja, och eftersom det också tid. Det inte syns någonting ju.
Nej, men precis.
Jag tänker på alla de här bakterieodlingarna som du har då gjort. Och så cystoskopin och så alla koller. Och så. Men dina symptom stämmer ju liksom inte in till det. Den bekräftar ju liksom inte dina symptom.
Nej, men precis.
Så hur gick du vidare sen då? Nu är vi ändå inne på nästan ett halvår va, av det här. Eller vad snackar vi för tidsram?
Ja, jag började ju hösten 2018 där med, det var ju då jag fick den 3-dagarskuren, sen fick jag 5-dagarskur. Sen tror jag att det dröjde ända in på våren 2019, alltså så det är ett ganska stort glapp däremellan då jag har pratat med barnmorska, med fler där man har försökt olika såna vanliga saker eller vad man ska säga. Så 2019, det var på sommaren där i juni 2019 som jag gjorde cystoskopin. Ja, och sen så ringer jag då efter när jag har gått någon en månad eller två månader eller något sånt där och säger till urologen att det inte har hjälpt.
Blev det bättre av de få kurerna, de här korta som du fick? Kände du någon lättnad då i stunden? Eller lite
den här 3-dagarskuren, nej. Nej. Jag för mig att det var verkligen... Ja, kanske liksom en dag eller något sånt där. Men inte... Det kom tillbaka på en gång liksom.
Den
eller
längre det här... då? När du fick 5 dagar så ungefär? Kände du någon skillnad då?
Jag för mig att det var bra när jag åt den. Men att det kom tillbaka ganska snabbt. Och det hade jag liksom inte varit med om förut. Att det kom tillbaka så fort.
Så nu har du slitit med det här nästan ett helt år. Du har provat en massa olika saker, gjort massa undersökningar. Och vad hände sen 2019 där?
Ja, jag vet att det var ju bra ett litet tag där. Sen var det ju semestrar och grejer. Det var svårt att få tag på urologen så man fick ju vänta ytterligare. Och sen får jag en tid då i november, tror jag. Jag fick vänta till november. Och då fick jag genomgå samma behandling som den tidigare, inte det här med cystoskopin utan man gjorde bara den här vidgningen och sprutade in kortison och sen fick jag en engångsdos av ciprofloxacin någonting sånt.
En tablett fick, igen alltså?
Ja, men precis, bara för att ta bort eventuella bakterier som kunde ha uppstått efter den här utvidgningen. Ja, men precis. Och sen så fick jag ju prata med urologen där och då och han rekommenderade ju inte, för jag sa det, men om det här inte försvinner, vad ska jag göra då? För det är ändå andra gången.
Ja.
Och då rekommenderade han inte att göra den behandlingen igen, utan då tänkte han att vi skulle köra lång tid med antibiotika.
Oj!
Ja, lång tid då, trimetoprim.
Men vad bra han verkar vara ändå.
Utifrån
alltså just nu kanske man är tacksam över det lilla liksom.
Ja, men precis. Ja, men jag kände ju också liksom att ja, men gud, jättebra så.
Ja, ja.
En lång tid i Sverige då, det är 3 veckor.
Ja, ah, okej. Okay. All right.
Ja, men precis. Det är så bra, alltså. Nej, det var därför jag kanske inte lät så jättepositiv när du sa.
Nej, men när han sa det där och då måste ju ändå din liksom, ja, åh, det låter bra. Det låter
ja,
bra.
Ja, ja, men mitt hopp, det väcktes ju varje gång jag träffade honom faktiskt.
Ja.
Gjorde det, så att... Mm. Ja, men då fick jag 3 veckor där då. Och sen skulle jag 20 dagar med full dos och sen skulle jag trappa ner till en tablett. Bara för att trappa ut behandlingen.
Och hur mådde du av det då?
Ja, men där var det också så att de första när jag körde full dos, då märkte jag förbättring. Men sen så fort jag började halvera dosen, det var då som symptomen började komma tillbaka genast.
Vad är din teori om nu så här i backspegeln idag, när du kan så mycket mer? Vad är din teori om vad som hände då?
Ja, men det är väl... Ja, jag vet inte, svår fråga, men...
Mm. Ja, men vad tror du?
Ja, men alltså, det är ju bakterier som ligger där hela tiden.
Mm.
Och sen så var det väl inte tillräckligt starkt då för att de ska ta död på dem. Jag vet inte. Alltså, jag har funderat på det här med teorier fram och tillbaka väldigt många gånger. Hur det kan vara och sådär, men ja. Nej, men det måste väl vara så att det var inte tillräckligt starkt.
Precis.
Och sen, ja, men slutade jag ju med den här dosen. Och sen ska det ju gå ett tag. Jag vet att jag ringde upp ganska snart och sa att ja, men symptomen är kvar. Ja, men du får låta det gå ett tag.
Jaha, skulle avvakta igen.
Ja, jag skulle avvakta igen.
Du har ju bara hållit på ett år ungefär, men ett och ett halvt.
Ja.
Ja, avvaktning. Mm.
För det, ja, den här dosen, den är vi nu inne på januari 2020.
Åh herregud, nu är vi inne på 2 år nästan.
Ja, så att det, liksom, det är ju glapp mellan alla de här besöken. Ja, av olika anledningar. Liksom, att man ska avvakta och se och höra av igen om det inte. Och, ja, lite sådär. Ja, så det där var januari 2020. Och sen fick jag då lämna en urinodling igen. I februari. Men det var, den visade ju ingenting. Det har ju liksom börjat bli vanligt vid det där laget då. Den 19 februari. Så fick jag en ny penicillinkur. Med en annan sort. Också på 20 dagar.
Okej.
Okay. Ja. Den hjälper ju inte heller då. Och nu är vi alltså inne på april 2020, då jag ringer och är ganska frustrerad liksom, att det finns ingenting som funkar. Och jag vet, det här är ju coronaåret, så jag vet att jag hade svårt en tid att få tag på honom i huvud taget. Så att det, därav också har det blivit många glapp. Och jag har mejlat och de har liksom... Jag har ju liksom...
Vem menar du när du säger honom?
Urologen då.
Ja, urologen. Ja, mm.
Ja, men precis.
För du hade samma urolog hela den här perioden. Mm. Okay.
Precis.
Okej.
Okay. Ja, men i alla fall när jag träffar honom där i april.
Mm.
Och frågar efter den, hur ska vi liksom fortsätta den här? Vad är behandlingsplanen egentligen? Och då föreslår han igen vidgning och kortison. Alternativt att vi kan avvakta och se om det går över av sig självt. Och där och då så säger han så här att ja, det finns egentligen, vi skjuter från höften, uttrycker han sig. Vilket då betyder att ja, men de vet inte hur de ska behandla mig. De vet inte hur man hanterar den här situationen. Och där vart, ja, där vet jag att jag var väldigt uppgiven liksom och ledsen när jag gick därifrån.
Mm.
För då var det verkligen, nu ligger det här i mina händer.
Mm.
Vad ska jag göra?
Mm. Vad är det då exakt? För du har alla symptom. Vad är det du går igenom? Hur påverkar det här ditt liv just då?
Ja, under tiden, om man börjar från start, så har det här liksom, symptomen, de har ju trappats upp. Mm. I början kanske det var någon gång i veckan. Någon vecka så kanske det inte var någonting alls.
Mm.
Och sen så har det liksom trappats upp. Så nu är det ju liksom, vid den här tidpunkten så har jag ju symptom varje dag. Och då är det ju i form av sveda i urinröret. Alltså även när jag inte kissar Utan det är liksom konstant sveda i urinröret. Jag vet också att jag hade en hel del feber under det här året, 2020. Och jag vet inte om det är då av själva infektionen, för det sökte jag också för. Eller om det är för... Ja, men jag antar att det är själva infektionen som gör att jag har gått med feber. Liksom. Inte hög feber, utan runt 38,5, så att man är lagom så här trött. Ja.
Då kommer ju någon lyssnare undra, ja men de kanske hade corona.
Ja, jo. Det tänkte jag själv också att jag hade. Precis, jag tänkte också vid fler tillfällen att jag hade det. Men det var inte det jag testade mig också vid flera tillfällen. Ja, gjorde jag. Okay.
Mm.
Men det var låggradig feber kallar man det för. Och den var ju tillräckligt låg så man gjorde ju ingenting åt den heller. Men det var ingenting man kunde göra. Jag ringde en läkare då och han sa, ja men det är normalt. Man kan ha feber upp till 15 gånger på ett år om man är småbarnsförälder. Mm. Ja, fast mina barn är inte sjuka så att jag tror inte att det har med det här att göra. Men däremot så har jag kronisk, för då hade jag fått den här diagnosen kronisk uretrit. För först så var det ospecifik uretrit vid första tillfället som jag fick
diagnos. Och uretrit, det betyder vad egentligen för lyssnarna?
Ja, uretrit, alltså urinvägsinfektion.
Kronisk. Ja, eller inflammation väl?
Inflammation, ja men så kanske är.
Att det är alltså inflammation av och i urinröret då?
Mm.
Men det är inte infektionen utan det är inflammation. Alltså det är,
ja, i Sverige tror jag väl att det är inflammation. Ja,
ja precis. Precis. Mm. Men de vet inte varför inflammationen är där.
Nej,
utan alltså det är inflammation, men de vet inte varför inflammationen är där. Men att det är den. Liksom.
Ja.
Ungefär så,
ja,
då, kanske.
Ja, men precis. Det är bra förklarat.
Ja, ungefär något sånt. Ja. Jag kan ju flika in också. Jag har ju läst professorns bok. Vi ska komma till honom snart.
Mm.
Och den kan jag verkligen, den ska jag den här gången verkligen också lägga i informationen sen också. För att den boken är superbra och informativ. Och sen kommer jag också länka till en video där han är med i en intervju ganska nyligen. Där han förklarar att kunskapen just kring det här är väldigt låg och att det finns ett motstånd mot att veta de här sakerna av oklar anledning. Men det tar vi. Det tar vi någon annan gång. Nu är det din berättelse som står i fokus här.
Ja, jag känner ju att min berättelse alltså, blir lite rörigt, men det är ju så himla lång tid som har gått.
Så det är, jag tycker inte det är rörigt, men det är jag nyfiken på och det jag verkligen skulle vilja veta ännu mer om.
Mm.
Du har ju förklarat så bra kring dina symptom, men kan du berätta lite för mig hur det påverkade ditt liv och din vardag att ha det så här i 2 år?
Ja, men precis. Ja, det påverkar ju jättemycket. Dels på... Hur ska jag börja? Den här tiden när jag fick driva det hela tiden.
Mm.
Det tar ju väldigt mycket energi och tid från arbetslivet till exempel. Men det som är värst, det är väl egentligen den tid det tar från familjelivet när man inte är på arbetet. Man inte kan planera sin vardag. Man vet inte om man kommer kunna boka in en resa. För man vet inte om man kommer ha ont då. Man orkar inte med sina barn. Allting blir liksom för mycket. Man blir lättretlig, irriterad, arg. Ja, man blir deprimerad. Alltså man blir ledsen för man tär så himla mycket på psyket liksom och inte veta och inte kunna planera sitt liv. Det finns så många delar. Man är frustrerad, man är jättefrustrerad på sjukvården som inte tar den på allvar. Att man inte liksom kan få någon hjälp någonstans, att man måste orka driva det här själv. Fastän man är så sjuk och dålig och mår så himla dåligt.
Mm.
Ja. det finns säkert en hel drös med känslor till liksom, men ja, det är fruktansvärt jobbigt.
Det är fruktansvärt jobbigt. Och rent praktiskt, hur har det påverkat dig? Jag kan tänka mig, har du varit tvungen att vara sjukskriven i omgångar? Hur har det varit en påverkan alltså på den?
Det praktiska, det har ju blivit så att jag är ju glad att jag har en man. Mm. Som han har ju fått tag i jättemycket. Och alltså mycket av det här har ju gått ut över honom också.
Mm.
Så jag har ju i princip bara orkat med. Jag har inte varit sjukskriven. För att jag har ju börjat plugga så, och det har ju varit corona. Så att jag har pluggat på distans och jag har kunnat lagt upp det.
Ja, vad bra.
Efter mig själv då. Men däremot så har det ju blivit att jag har ju bytt ihop och gjort det jag ska göra i plugget. Men att jag har kanske inte orkat så mycket mer efter det. Så att man vill ju liksom ha tid för, och ork för sina barn och sin familj. Men det har liksom fått stått åt sidan. Och egentligen så borde det ju vara tvärsom. Men jag har liksom inte kunnat vara sjukskriven. Även om jag hade behövt. På grund av ekonomin. Liksom jag skulle inte ha fått någonting från Försäkringskassan. Jag är helt säker på. Så att jag har liksom bitit ihop.
Mm.
Det har handlat om att överleva dagen. Den sista tiden liksom.
Och sen tänkte jag mycket på det där som du sa. Där med feber och sådär. Kroppen utlöser ju också feber vid smärta.
Mm.
Om du, jag hade en, mitt ex, han som jag var gift med, han ramlade i trappen och gjorde illa sig i ryggen och extremt. Alltså, så vi var tvungna att åka upp till Akis en natt där. Och då fick han feber. Och då kom jag ihåg att jag frågade om det, men varför har han fått feber? Han har ju... Alltså det var så konstigt liksom. Han har ju ramlat och slagit sig, han har ont liksom.
Mm.
Då sa läkaren det. Jo men alltså när man har så här ont, då skapar kroppen feber. Och det är väldigt vanligt tydligen. Så att det kan ju också vara så att om du går runt och med inflammationen men också smärtan som hela tiden då triggar kroppen. Så att det är klart att det är också väldigt påfrestande för dig och för kroppen.
Ja, ja men precis.
Men vad hanterar det?
Ja, och det har väl jag också tänkt någonstans. Och så ständigt gå med infektion gör väl också att kroppen säger ifrån till slut.
Dessutom, ja.
Mm. Ja, men det jag sökte för var väl för att utesluta något annat. Så det blir svårt till slut att skilja på vad som är vad. Klart.
Ja, exakt. Så, och det var ju klokt. Och det, du berättar ju så himla bra. Och du berättar verkligen nu. Det jag hör dig berätta också mycket, det är ju att du har fått kört liksom det här nu. Du har fått tagit tag i saker. Du har fått haft tålamod. Men du har också varit väldigt frustrerad i det här. Och du har drivit det framåt. Du har försökt söka hjälp. Du har gått med på de behandlingar som de har givit dig. Du har försökt kämpa på hemma. Och din familj har funnits där och stöttat dig. Hör jag ju också att du berättar. Och det är jättebra. Men det här är ju otroligt omvälvande, alltså det här är ju att leva så här är ju inte det ska ju inte vara så här om man säger så, du ska inte behöva ha det så här.
Min urolog berättade att det har funnits en metod tidigare för det här som gick ut på att man sövde ner kvinnor och sen gjorde man en behandling, undrar om man sprutade in någonting i urinblåsan, jag kommer inte ihåg exakt vad, som var hjälpte väldigt bra enligt han då. Men att man prioriterar bort det. För liksom att det var för många cancerpatienter. Så prioriterar man bort det. För det fanns inte tid och resurser. Det är ju ganska sjukt. Även om det inte var kanske en metod som på sikt hjälper. Så är det ju ändå sjukt att man tänker så. Att man prioriterar bort en sån här sak.
Mm. Ja. Ja, det är verkligen... Det är verkligen så himla hemskt. Och hur gick du vidare nu då?
Det här var, sa jag, när var det här? Det var sommaren.
Sommaren förra året då.
Ja, men 20. Precis. Då började jag fundera på det här med London.
Mm.
Tog ganska lång tid innan jag tog ett beslut. För jag kände mig väldigt osäker. Men jag började skriva med tjejer i den här gruppen på Facebook. Och fråga hur de hade gjort och fick kontakt med en tjej speciellt där då som hade varit i London Så velade jag fram och tillbaka. Men sen så skrev hon till mig. Ja, men skriv så här bara. Och sen gör du så. Och då gjorde jag det. Jag tänkte jag börjar med ett mejl då. Och se. Så jag mejlade till London. Och fick svar. Och jag fick en tid. Och sen jag tog den. Och sen så löste jag liksom allting därefter med boende. Jag fick ju sitta i karantän i 2 veckor där. Så det var väl mest det som jag var lite orolig för. Hur jag skulle lösa boende i 2 veckor. Och hur jag skulle...
Vad 17 gjorde du då då?
Ja, men jag bokade ett boende där. Jag hittade ett boende som var för hyfsat pris. Liksom. Det var väl ganska nedsatta priser då också. För det är ju en ekonomisk fråga.
Ja, såklart.
Och sen så...
Men London, och då berätta lite för lyssnarna, vad betyder att du åkte till London? Säg något mer om det.
Ja, men i London kan man ju få långtids- och högdos antibiotika.
Mm.
Man gör ett urinprov där de räknar, vad heter det, epitelceller och, ja, i urinet, vita blodceller är det va? Där de kan se liksom hur infekterat det är. Det är en metod som inte finns här i Sverige. Jag vet inte om den finns, men de använder den inte i alla fall. Då de kan se liksom själva sjukdomstillståndet. Och sen får man antibiotikabehandling, högdos och lång tid. Vilket Socialstyrelsen stödjer ju inte det här i Sverige. Så därför får man åka till London. Och de tror ju på den här teorin då, att det är inbäddade bakterier.
Och då fick du träffa professor Malone Lee, eller fick du träffa någon annan i hans team?
Jag fick träffa en annan i hans team.
Mm.
Och han, då visade ju både infektion på stickan och i urinet när de räknar. Så att jag hade ju dubbelt, alltså det de inte kunde se i Sverige liksom.
Mm. Så de, för de var den du träffade. Vem träffade du?
Heter han Dr. Harvey.
Dr. Harvey.
Professor. Jag vet inte vad han nämnde sig som. Doktor eller professor. Ja, Harvey.
Men han vad sa han att du hade då för något?
Ja, men han sa att jag hade en kraftig infektion.
Och det var ingen snack om det, eller?
Nej, det visade dubbelt upp. Mm. Både i urinet, för ibland sa han att ibland så kan det visa bara i urinet men inte på stickan. Men det visade på båda. Och jag hade väldigt ont när jag besökte dem där och då.
Och en kraftig infektion då orsakad av bakterier?
Mm.
Visste han att du skulle åka, din urolog?
Ja, men jag pratade med honom om det faktiskt. Mm. För han ville ju göra en injektion där.
Mm.
Men då har jag ju läst då att det försvårar ju om man ska ta behandling från London. Eller han
tror
ju inte riktigt på den behandlingen. De var ju lite mot varandra.
Vad var det för injektion då? Vad var det för sista behandling han ville att du skulle göra?
Samma som jag hade gjort första gången, kortison.
Och ja, just han ville göra den ytterligare en gång. Just det, så var
och
det.
Och då sa jag att jag hade funderat på att åka till London. Och jag frågade vad han trodde om det.
Mm.
Teorin och liksom vad han trodde om det.
Mm. Vad sa han då?
Han sa att han trodde ju inte på den här antibiotikametoden.
Nej.
Utan han trodde ju säkert, de höll på med någon forskning. Någonstans i Sverige håller de på med någon forskning. Där man ska tillsätta bakterier i blåsan. Istället.
Men då är ju det där igen då, att man ska in i det där jäkla känsliga urinröret. Det ska inte in något här.
Ja, nej men precis.
Sluta men håll på att tortera.
Men jag frågar.
Jag blir så trött.
Ja, nej, men jag frågade om inte han kunde, för ett alternativ var ju att han kunde skriva ut, så att jag slapp åka till London, så om han kunde skriva ut medicin så stötta mig genom den här London-behandlingen utan att jag skulle behöva åka dit, men han sa att han kunde inte göra det.
Och när du var hos Harvey, Dr. Harvey, och han sa, han kunde konstatera att du förmodligen har gått med det här nu då, i 2 års tid. med dubbelsidig infektion. Och det är det då förmodligen som då skapat inflammationen såklart.
Ja.
Och sen satte han in då behandling på dig.
Mm.
Hur gick du tillväga då? Hämtade du ut medicinen i London eller hur gjorde du då?
Ja, men jag hämtade ut, han skrev ut cefalexin och jag hämtade ut den i London och den var för 3 månader till att börja med. Ja, precis. Men jag började ta den där ganska omgående och jag fick ju biverkningar av den. Så jag kunde inte fortsätta äta den. Men jag mejlade direkt till London, till Harvey då, och så fick jag en ny sort. Ganska på en gång. Och nej, tålde inte den heller.
Nej. Och då, nu var du i Sverige.
Ja, precis. Jag var i Sverige och mejlade.
Mm, och då skickade de medicin till dig.
Ja, men precis. Ja. Det gjorde de ju.
Mm. Så då fick du en annan sort och den tålde du inte heller. Mm. Nej. Sen då?
Ja, så hörde jag mig igen. Samma procedur.
Ja.
Och han skickade en ny sort.
Ja.
Tålde inte den heller.
Aj då, vilken osis du har.
Ja, det var inte bra flyt.
Alltså, nej, man oj, oj, oj.
Tappar ju verkligen hoppet emellanåt. Ja, liksom.
Antibiotika, det är ju inte så snällt för magen och för kroppen. Det är ju en tuff behandling alltså.
Ja, och det gick verkligen liksom inte. Jag fick ju sådana symptom som jag inte vågar fortsätta med. Alltså,
nej,
jag
nej.
Fick ju, ja.
Vad fick du för symptom då?
Jag fick pirrningar i händer och fötter och sen hög tinnitus. Och jag kände att jag vågar liksom inte riktigt. Man kanske hade kunnat stått ut. Jag har ju hört det som har stått ut.
Nej, ser jag som har. Nej, nej, gör inte.
Nej, nej, gör att det har gått över. Men jag vågade inte göra det. Nej, i alla fall, det kändes inte bra.
Nej.
Men så provade jag med enbart Hyprex i några månader efter det då.
Mm. Och vad är Hyprex då? Eller Hyprex?
Det är en antiseptisk medicin, heter det så, förebyggande.
Mm. Mm.
Som gör att man inte ska få infektioner.
Ja. Mm. Hur mådde du på den då bara?
Nej, det var inte bra.
Det var inte bra heller. Nej.
Det här är den värsta tiden tror jag nästan som jag har haft under uretriten.
Jag kan faktiskt förstå det, för att jag hör det också. Nu visserligen börjar vi gå i slutet på vård när vi pratar, men jag kan höra när du förklarar de här sakerna så kör du över det ganska snabbt.
Mm.
Vilket berättar för mig att det här är för tungt alltså. Det här är någonting vi bara nu säger liksom. Och sen så kan, för det, jag hör och jag förstår att det här är skitjobbigt alltså.
Ja. Jo, men det var det verkligen.
Det här är ju sista hoppet liksom.
Ja, precis.
Och så tål du inte det sista hoppet. Jag menar den frustrationen och så prova igen.
Ja, det var riktigt illa. Plus att symptomen vid den här tiden var ju, jag var sängliggandes nästan varje dag. Med värmekudde konstant. Kunde inte gå ut och gå eller liksom göra nästan någonting. Så det var väldigt jobbigt. Så jag bokade in en resa där i januari 2021. Och den vart ju, för då hade de öppnat upp restriktionerna lite grann. Ja. Och släppt på dem lite grann.
Just det.
Men sen kom det ju någon sån här våg. Precis så som bara slog igen hela London. Men i alla fall, vi fick till ett Teams-möte.
Bra.
Och han bestämde sig för att skicka över en antibiotika, Limesiklin, som jag äter nu.
Mm.
Och den hjälpte. Och jag tålde den på en gång. Det var verkligen, alltså ja, det är räddningen.
Alltså jag får rysningar, Ingrid.
Ja.
Är det så? Alltså nu har ni hittat rätt.
Ja, precis. Ja, så den har jag ätit sedan februari. Och jag kan säga att den har ju förändrat mycket. Den har gjort.
Hur har det förändrat?
Ja, men jag har ju fortfarande symptom och så här, men överlag så är det så mycket bättre och jag kan gå i dagar utan några symptom i huvud taget. Så att den har gjort stor skillnad och det känns som att det liksom blir bättre och bättre.
Hur länge har du varit på den här behandlingen nu, sa du?
Sen februari.
Så det är ganska länge nu ändå.
Ja, det är det. Det
och nu börjar du ändå känna att det är verkligen på rätt... Alltså det är på gång åt rätt håll.
Precis.
Det och vad säger, har vi prognosen för ditt tillfrisknande utifrån det här nu då?
Vet du om att jag har inte pratat med honom sen han skrev ut medicinen.
Nej.
Utan han sa åt mig att hör av dig igen när vi ska boka in ett möte. Mm. Men det här är liksom bara flyttat på.
Mm. Ja, så ni har fortsatt bara behandlingen så länge allting går åt rätt håll liksom.
Ja, men precis. Mm. Och sen nu senaste gången han skickade så skrev han att vi behöver ett nytt möte innan han kan förnya igen.
Oj. Okay.
Så att därför har jag bokat in i november nu då, att jag ska åka till London.
Och då håller jag alla tummar, alltså seriöst, att du kan verkligen också åka nu då. Så att hoppas det inte blir inställt. För att det låter ju som att du verkligen behöver den här behandlingen.
Ja.
Utifrån det du berättar. Så att det vore ju hemskt om du inte kunde åka.
Ja, men precis.
Men jag blir så här glad och lycklig och dina vägnar efter den.
Ja, men vad roligt. Ja,
denna kamp som du beskriver och sen att du äntligen hittade rätt vård, äntligen rätt medicin och behandling och att det liksom trots alla kringelkrokar så nu är du ändå på rätt väg, så hör jag.
Ja, men det känns bra. Det är jättebra.
Och vad tänker du då kring hur länge du måste äta och behandlas då? Vad säger de?
Ja, jag har inte riktigt fått någon prognos på det då, men jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men jag har ju ställt in mig på att det kan bli år i alla fall.
Mm. Hur kommer nog lyssnarna fråga så här, hur kommer det sig att man måste behandla så länge?
Ja. Det måste ju ha att göra med den här biofilmen som har byggt in bakterier under jättelång tid, tänker jag. Ju längre tid man har gått, jag tänker det är också de här som har gått fler år, de måste ju ha byggt in bakterierna under en längre tid liksom, så att det blir tal mycket längre tid att behandla.
Och sen kanske just de här bakterierna också nästan må bättre av de här korttidsantibiotikakurerna som man får. För då kan de liksom bara hitta nya sätt att regroup liksom. Om man trycker in tre dagar av någonting till exempel.
Ja.
Det är ju nästan ett skämt så här.
Ja.
det är kanske det som snarare då förvärrar läget än förbättrar det.
Ja, men så kan det väl vara.
Pratar vi mycket om det där med antibiotikaresistens och allt det där, för det är alltid sånt som kommer upp ju. Men visst är det så att professorn också har sin tydliga och klara forskning kring det där, att det handlar mer om de här duttningarna. Liksom. Mm. Man duttar om en tre dagar där, fem dagar där, tre dagar där, fem dagar där.
Liksom. Det har jag också förstått att han har forskat kring och att han tror att det snarare är värre än att köra på lång tid och hög dos. Och jag tycker att när man läser om det, för man kan ju inte sånt här från början, att det låter logiskt
det gör det.
När man läser det på det viset. Men man har ju varit uppvuxen så här liksom, och fått höra det hela tiden. Liksom, att man kan bli resistent om man äter för mycket och för länge och att man ska vara restriktiv med det.
Och det är ju klart att det finns ju självklart ett otroligt viktigt... uppdrag för världen generellt att hålla ner antibiotikaanvändning. Men man måste ju också kunna ge långtidsbehandling till de som faktiskt behöver det. Man kan inte liksom slänga ut barnet med badvattnet liksom och bara så här, men ni åker med liksom i en släng av sleven här liksom, att ni ska få lida sen då, när det faktiskt är så att just vissa personer inte blir bra från sina urinvägsinfektioner. För en del blir faktiskt inte det. Och det är det här vi måste liksom någonstans börja öppna upp folks medvetande för.
Precis.
De finns, de här kvinnorna som går år ut och år in och lider och inte får hjälp. Och utsätts för massa undersökningar som både gör ont och förvärrar och är jättejobbiga.
Men jag tycker att det är så konstigt att vården inte vill ta åt sig av annan forskning. Jag menar professor James Malone Lee, han har ju forskat i 40 år. Varför kan man inte vara öppen för att läsa hans forskning och ta åt sig av det och liksom se det.
Ja, min förhoppning och din också, Ingrid, när du och jag pratade om att vi skulle spela in det här, det var ju att vi skulle ytterligare lyfta det här. Kvinnor med den här diagnosen lider i det tysta.
Ja, det tror jag faktiskt också. Mm. Jag har faktiskt hört fler som har problem, men de liksom vet inte att det är ett problem eller att det existerar.
Nej.
Som har liknande symptom som jag faktiskt.
Ja, men precis. Mm. Och så ser man då hela tiden liksom, jo, men jag ska göra cystoskopin, jag ska göra vidgningen, jag ska göra bränningen, för det förekommer också att man bränner bort delar som är inflammerade, och jag ska göra det där och jag ska göra det där, och det, alltså det är såna enorma ingrepp på en sån, alltså, ja, nej, det gör mig ledsen och upprörd också, ja, när jag vet att vi, att kvinnor generellt, när det är våra krämpor och våra problem, så är det liksom, då är helt plötsligt så finns det inga pengar och det finns ingen forskning och det finns ingen vilja till någonting nytt.
Nej, men också att det är så himla okänt, att det är ingen som vet om det. Ingen av mina vänner eller nära och kära har vetat liksom att det här existerar ens en gång. Och det visste jag själv inte heller. Så att,
Och jag menar, i vanliga fall då, så om man får en urinvägsinfektion, det har väl alla mer eller mindre någon gång, så får man då en 3 dagars kur och så blir man bra.
Mm.
Men sen finns det ju de som inte blir det.
Ja.
Och det är här.
Mm, ja, men precis.
Och du blev ju inte det.
Nej, nej, men precis.
Men nu har du fått hjälp, äntligen.
Ja.
Och nu fortsätter du med din behandling. Du ska åka tillbaka till London i november.
Mm.
Och sen får du jättegärna återkomma till mig och uppdatera mig hur det har gått. För det tror jag också verkligen lyssnarna kommer vilja veta mer om hur det har varit sen.
Det ska jag göra.
Är det något mer som du, så här, avslutningsvis, nu har ju vi pratat om din resa här. Är det någonting mer avslutningsvis som du skulle vilja säga till lyssnarna eller få sagt när det gäller vårt samtal?
Jag vet inte. Nej. Det snurrar ganska bra.
Ja, jag förstår det.
Nej, men jag tycker att man ska söka hjälp om man behöver. Man ska inte tveka, det är liksom inget konstigt, utan man ska söka hjälp. Och hittar man inte den, så kan man ju söka på grupper. Facebookgruppen är ju jättebra. Då man ser liksom att det finns andra i samma situation. Man ska liksom inte skämmas. För jag tror oftast att det kan bli en skamgrej. Sen gammalt liksom. Men det är liksom ingenting att skämmas för. Men det är ju många som har liknande problem, och det borde synliggöras.
Oh ja. Jag är så otroligt tacksam och glad över att du ville dela med dig och att du ville berätta. Och jag kan tänka mig att det snurrar. Du har säkert massa tankar i huvudet och sen massa känslor. För du har gått igenom väldigt lång period som var väldigt, väldigt, och är fortfarande jobbig ju, såklart. Och allt det här har du liksom nu fått avhandla på ganska kort tid. Så att jag förstår ju att det rör sig mycket känslor och tankar just nu.
Det kan ju bli lite rörigt sådär när man ska berätta. Det kan ju vara något som hamnar fel.
Exakt.
Och sådär.
Men det känns inte rörigt utifrån det jag har hört i alla fall.
Nej,
inte alls.
Vad bra.
Vilken är den utstickande tanken? Om vi bara pratar om tanken nu. Du sa att det rör runt i huvudet. Vilken är den utstickande tanken som är störst, om man säger, som du kan ta på just nu?
Jag vet inte. Jag känner väl att min önskan är ju att göra en tydlig bild. Liksom. Det känns som att det har blivit, att jag kanske har missat några detaljer och lite sådär. Men jag tycker att du gör det superbra som tar upp det här ämnet i poddar och liksom synliggör det på det viset. Att ju fler som får prata ut och berätta sin historia, desto bättre.
Ja, det är det verkligen. Och det var verkligen inte rörigt. Det kan du höra sen när du lyssnar på det. Det var väldigt tydligt, väldigt bra berättat. Du tog oss igenom din upplevelse och din resa och vad som har hänt och vad du har gjort. Så det var väldigt tydligt och väldigt bra.
Så, bra, tack.
Det tackar jag verkligen också för. All right. Och du vet ju, känslan då? Hur känns det nu? Är det helt slut eller?
Ja, men nu ska jag nog gå äta lite.
Lite hungrig.
Gilla lite kanske.
Ja, det låter som en mycket klok och bra idé. Och det har du verkligen gjort det förtjänt av.
Ja, tack.
Ja, okej. Okay. Men tack för att du var med i poddterapeuten. Så hörs vi snart igen ju.
Det gör vi.
Och lycka till.
Ja, tusen tack själv.
Tack, tack snälla Ingrid.
Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack till dig Ingrid för att du delade med dig. Och jag länkar precis som jag sa professorns bok ner i infon. Och även en video på där han blir intervjuad om just den här forskningen som han har bedrivit. Och ni vet vad jag kommer be om nu. Dela podden, snälla. Det är så podden växer och fler kan ta del av innehållet. Ni kan också gärna besöka poddterapeuten på Instagram till exempel. Skriva någon rad om vad ni tänkt om avsnittet. Och ni kan också kontakta poddterapeuten på poddterapeuten@gmail.com. Vi hörs snart igen hoppas jag.